För detta gruppsamtal den tredje eftermiddagen som vi har tillsammans så hade jag tänkt mig ämnet hur man sköter en konflikt. Hur man sköter en konflikt. Har vi något behov av att lära oss det?
Ja.
Kan vi inte redan det? Hur brukar vi göra för att få konflikter att spåra ur?
Vi andra. Ja, det är kanske.
Det är ett förslag.
Jag har att de andra har fel.
Jaha.
Tiger.
En svensk tiger, ja. Gärna i 3-4 dagar så alla på dåligt samvete.
Mm.
Sopa den under mattan.
Ja, bra. Nu kom mattan till heders. Den stora mattan. Brottare brukar få tillsägelse att hålla sig på mattan. Och kristna brukar få tillsägelse att sopa under mattan. Ska vi försöka att formulera en lite allmänt hållen tumregel för hur vi brukar göra för att få konflikter att spåra ur och säga så här: vi försöker fly ifrån dem. Vare sig det gäller att tiga eller sopa under mattan eller ha lite andra tekniker för sig, så får vi som regel alla konflikter att spåra ur genom att vi försöker undvika konflikter. Har vi inte en kallelse till det då? Om någon slår dig på den vänstra kinden så vänd och den högra till. Om någon plockar av dig skjortan och brallorna så ge honom både ytterrocken och kalsongerna med. Om någon tvingar dig att gå en mil så gå två. Visst har vi en kallelse, undvika konflikt, eller har vi det? Osnällhet stor som Herren ger.
Fel.
Ja, ja, vem vet, vem vet. Vi möter ju i själavården många människor som förläst sig på Matteus 5, inte sant? Och det kan hända att vi har råkat ut för samma öde själva också. Har vi några exempel i skriften på människor som så att säga inte undviker konflikt? Utan när det är kollisionskurs så tar man en konflikt men sköter den på rätt sätt.
I huggormars avfödare är man inbillad del att kunna undfly den tillstånden.
Jaha, Jesus och fariseerna. Ett skolexempel. Naturligtvis ett bra sådant.
Profeterna i Gamla testamentet, de undvek inte konflikter.
Nej, det gjorde de sannoliken inte. Apostlarna då?
Var det Petrus som lät bli att äta med dem? Med hedningarna var det va?
Ja.
Och då sa Paulus ifrån det.
Den ska vi slå upp, den är bra. Galaterbrevet 2. Där kan vi läsa från 11:e versen till och med 14:e ska vi räcka. Någon. Läskunnig.
När Kefas kom till Antiochia vände jag mig öppet mot honom. Han hade ju dömt sig själv. För innan det kom några från Jakob brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när det hade kommit ville han inte vara med längre utan drog sig undan av fruktan för dem som höll fast vid omskärelsen. Samma hyckleri gjorde sig också de andra judarna skyldiga till, så att till och med Barnabas drogs med. Men när jag såg att det avvek från sanningen i evangeliet, sade jag till Kefas i allas närvaro: om du som är en jude kan leva på hedningarnas vis istället för på judarnas, varför vill du då tvinga hedningarna att göra sig till judar?
Ja, vi kan ju tänka oss en kyrkoherde som har ett fint ekumeniskt samarbete med pingstvännerna ända tills biskopen kommer på visitation. Då man plötsligt låtsas som om pingstvännerna inte fanns. Och någon Herrens apostel träder upp och säger detta offentligt. Hur kan det komma sig att du inte känns vid pingstvännerna bara därför att biskopen är på besök? Vi får översätta det här i lite moderna termer. Men jag älskar den där 11:e versen. Jag älskar den av hela mitt hjärta. När Kefas kom till Antiochia trädde jag öppet upp emot honom. Det är Paulus det. Han skötte inte konflikter så som vi brukar göra. Jag gick där och tyckte att det var då förfärligt dåligt, och jag snackade med en massa över kaffekopparna i alla möjliga lägen och väder och vind. Och vi höll på och snackade förfärligt mycket om Kefas och Antiochia och alltihopa det här. Så det blev nästan som en hel rörelse om allt sammans, men jag pratade aldrig med Kefas. För det är ju det äkt kristna sättet att sköta en konflikt, tyvärr. Alltså att när det finns en sakfråga så finns det inget kristet i att försöka sopa sakfrågan under mattan. Det kristna sättet att sköta konflikter handlar om att noga skilja sak från person. Paulus träder inte upp emot Petrus och säger att ja, så ska du vara apostel, ja, dig kan vi ju inte ha förtroende för, och din församling kan vi ju aldrig mera gå i, och det är väl frågan om du är en riktigt äkta apostel här, och du är kanske en falsk profet och alltihopa det här. Alltså med en massa tillvitelser som handlar om personen och inte om den enskilda sakfrågan. För det är vi ju också specialister på, när vi till sist exploderar och inte kan hålla tyst länge. Vi tiger eller pratar med tredje person intill dess att vi exploderar och kastar beskyllningar på varandras personligheter istället för att ta upp sakfrågor. Okej, det är en karikatyr, jag vet. Men också karikatyren kan ha lite likhet med verkligheten. Alltså konflikter är inget som ska undvikas, utan konflikter är något som ska skötas. Och det är därför jag har valt, så att säga, rubriken för det här samtalet. Just så, hur man sköter en konflikt, inte hur man undviker den. Det betyder inte att man springer och letar efter konflikter, det förstår vi ju allihopa. Men tillvaron är sällan så enkelt funtad att man kan navigera sig fram genom livet utan att stöta på konflikter ibland. De kommer vare sig man vill eller inte. Och när de ändå kommer så får man se till att sköta dem på rätt sätt. Ja, vad är det mer att säga i detta intressanta ämne? Är det uttömt?
Ja, man skulle kunna titta på vad är drivfjärden till att konflikterna fick bli i Jesu fall, i profeternas fall och så vidare.
Ja. Utmärkt. Kan du lägga ut ämnet lite bättre?
Ja, det var ju en rättfärdighetsfråga för deras del. Man talar om sanningen, och sanningen skapar ofta konflikter.
Ja. Det är utmärkt att du för in begreppet sanningen i sammanhanget. Därför att de tekniker vi använder oss av för att undvika konflikter handlar ofta om någon sorts förljugenhet. Man försöker låtsas som om de inte fanns fast de finns. Min kära hustru har roat sig med att gå på en del kurser i synagogan i Göteborg. De är ju inte anfäktade av vi av det här snällhetsidealet. Utan rätt vad det är när någon sitter där i gruppen och börjar ta sig lite fasoner som gruppdödare, ni vet, börjar snacka och störa och sådär. Ja, då säger bara allihopa till dem att vi, håll käften, vi har inte kommit hit för att höra på dig, utan vi har kommit hit för att höra på rabbinen. Och det kan ju låta brutalt, va? Jag menar inte att vi ska uttrycka oss taktlöst. Men hur annorlunda vi skulle syssla med det här i vår församling. Vi skulle genast låta gruppförstöraren breda ut sig, för det är för ont. Och sen skulle vi sitta där och vrida oss och maska, sen skulle vi tala illa om den här gruppförstöraren, sen skulle vi sluta gå. Istället för att enkelt, kärleksfullt, rakt på sak kunna säga till honom att du tar en plats i gruppen som inte tillkommer dig idag. Förstår du mig? Jag menar inte att man ska vara ohöglig eller brutal. Men att kunna säga rakt ut istället för att linda in det i så många spiraler som man inte själv hittar ut till sist, som vi ofta brukar göra.
Är inte undvikandet utav konflikt, det är nog sagt hittills då, att orsaka en större konflikt hela tiden. Om Paulus inte hade tagit upp, om Petrus hade kyrkan delat, om den här fått sitta kvar så hade gruppen dött. Gruppen större, som sagt. Hela tiden är undvikandet av konflikt att orsaka en större konflikt.
Ja, det är riktigt. Det är att låta det hela växa. Och det har vi också ofta erfarenhet av. När vi försöker sopa under mattan och missnöjet stiger inom oss och vi måste ladda ur på tredje part. Att det förlöser oss ju aldrig. Utan själva ältandet ihop med tredje part får bara saker och ting att växa. Tills till sist urladdningen kommer. Och det är då processer rullar igång som vi inte längre kan styra.
Det med sanningen, sakfrågan, person, det är en viktig fråga. Jag känner att man ibland, det blir missförstånd om att man vet inte vad det är man pratar om. Jag tycker nog själv att det är svårt att gå, ibland nästan rädd att ta upp det, för att man kan inte riktigt förklara vad man menar. Kanske jag till och med ibland har önskat mera av själavård i sådana sammanhang, därför att man blir missförstådd, men när man har blivit det några gånger så tiger man.
Ja.
Man löser inte frågan om vad är det vi pratar om, vad är det som är konflikt och så kanske man gör det till någonting större än det borde vara.
Ja. Och andra.
En del kan upplösas kanske istället för att lösas.
Ja. Men du ser ju också när du läser Bibeln att många som så att säga går i konflikt för sanningens skull blir missförstådda. Så gjorde man också med profeterna som går och före eder, säger Jesus när han talar om förföljelse. Den situationen står vi ju också i ibland. Men det är viktigt det här som du säger om drivfjärden. Och låt oss liksom ta fram detta direkt i ljuset. Att innan man så att säga tar till orda måste man vara ren från prestige. För det ser du när du läser rakt igenom alla konflikter som uppstått kring Guds människor i Gamla testamentet och Nya. De är alla fria från prestige. Vi minns detta som jag talade om i förmiddags, att ibland vinner man seger genom att dra det kortaste strået. Och det är bara när man är helt rensad från prestige som man kan gå in under de villkoren. Och det är det som Jesus talar om i Matteus 5. Det här med andra kinden. Det är inte en lag för hur man sköter konflikter. Utan Jesus talar om att ibland kan Herren leda oss till att vinna en konflikt på det sättet. Att man går 2 mil med den som kräver 1 mil kan ibland vara det som tar luften ur honom. Och får honom att förstå vad kärlek är. Men det är inte detsamma som att upphöja det till en allmän lag och säga så ska man alltid göra.
Det är inte en massa skäl att gå från här och där också. Jag mår mycket bättre om jag frivilligt går 2 mil än om jag går 2 mil.
Ja visst, om det är frivilligt. Om det är frivilligt. Så att jag inte känner mig tvingad av Gud att gå 2 mil när en människa tvingar mig att gå 1.
Men om jag väljer frivilligt.
Ja.
Då mår jag mycket bättre.
Ja, då mår jag.
En annan bit här. Sakfrågor ska lösas öppet. Är det inte väldigt ofta konflikter beror på annat än sakfrågor? Jag vet inte om det går förenklat att säga med personligheter. Människor som nästan alltid råkar i konflikt och det är någon konflikt om, det är rent tjafs. Men det finns någonting som gör att de där människorna kontinuerligt konfronteras med varandra.
Ja.
Sakfrågor är i alla fall något fåtal som man kan hantera.
Ja. Du menar då att runt prestigebundna människor uppstår det konflikter även om det inte finns någon sakfråga att bråka om?
Ja, framförallt om det finns 2 prestigebundna människor i samma sammanhang.
Ja.
En ständig kamp.
De slåss för sina revir.
Ja. Det är inte så dumt att vara prestigefri. En annan sak som är nödvändig för att man ska kunna sköta en konflikt är att man är lyssnande.
visar sig inte allt för sällan att två människor pratar svenska men ändå inte hör vad man, eller förstår vad en annan säger.
Ja.
Det är inte så vanligt.
Och det är ju väldigt intressant när man får gifta par till själavård. För om bägge två kommer så är ju standardspelöppningen denna att de sätter sig tillsammans i soffan. Och så frågar man då, ja vad har ni för bekymmer? Och de tittar lite prövande på varandra, vem som ska börja. Jag börjar du, säger den ena. Nej, börjar du, säger den andra. Och så börjar då den andra. Och så börjar han lite försiktigt. Och så... börjar han då att uttala sig förklenande om den andra och den andra brusar upp och det har inte gått 5 minuter så grälar de. Och man sitter där bredvid och i början tycker jag det var väldigt pinsamt. Och försökte bryta av det där för att nu ska vi vara vuxna människor och tala ut ordentligt och inte sitta här och bråka. Men så småningom lärde jag mig att det är väldigt nyttigt att höra på. Så jag brukar låta dem gräla tills de är färdiga. Därför då hör man vad den ene vill ha sagt till den andra och vad den andra inte hör. Man hör liksom hur den andra försvarar sig emot den enes kommunikation och tvärtom.
Och då visar det sig att då kan man fånga upp och så säger de andra ord till den andra då.
Precis.
Och då hör den det. För då finns inte den där känslomässiga blockeringen.
Nej, just det. Sen får man ta dem igenom om var och en. Och säga detsamma som den andra sa fast på ett lite annat sätt. Ja.
Och då går det in.
Ja, ibland gör det.
Men det har jag aldrig sagt, säger hon då.
Ja.
Istället håller på med alla ord.
Ja.
Men det har aldrig hört.
Och det händer ju någon gång ibland att man får till själavård en person i ett äktenskap. Som klagar våldsamt över hustrun då eller över mannen. Och så får man då fråga, ja men kära vän, hon har ju ändå varit gift med dig nu i 28 år och inte stuckit sin väg. Och det hon säger till dig måste ju innehålla någon sorts konstruktivt förslag. Säger du det? Ja, kanske. Ja, det har jag aldrig tänkt på. Vad är det hon brukar säga till dig? Ja, det vet jag inte. Har ni grälat i 25 år och du vet inte vad hon vill säga? Nej, det är nog faktiskt så. Ja, men då får du läxa till nästa gång och tänka efter vad det är hon vill säga dig. Det brukar vara väldigt... Det kan ibland göra sus. Men alltså det är så här att om vi själva liksom hamnar i konflikt så måste vi vara väldigt vaksamma om att vi är lyssnande. Och samtidigt måste vi värna om samvetets renhet. Det är det kluriga. Det är ingen konst att vara lyssnande, så att säga. Om samvetet är vidöppet och får fläckas ner av alla anklagelser som kommer flygande. Det är inte svårt. Tills man känner sig så anklagad att man måste försvara sig. Men att låta Herren svara för samvetets renhet och för vår frigörelse från prestige så att vi kan lyssna utan att bli nedtyngda, så att vi kan snappa upp vad sakfrågan gäller och på bästa sätt sakligt hantera den situation som uppstår. Och att vi får modet att stå för det vi står för. Att vara sannfärdig emot den andra.
Men hur gör man det utan att påverkas? Utan att samvetet blir bättre?
Ja.
Utan att man blir arg.
Ja, det är inte farligt att bli arg. Vi kommer strax till det.
Men jag menar att känslorna då tar över så att man inte kan ta emot mer. Det är kanske är samma som att samvetet är bättre.
Ja, vi svarade så här ungefär att det är väl mycket en fråga om att man många gånger hamnar i den här situationen och allt mer lär sig samarbeta med Gud när det gäller att få ett rent och beskyddat samvete. Under de här dagarna kan jag inte göra mycket mer än att sätta er på spåret. Gång på gång tala om hur viktigt det är Vilken grundförutsättning för relationer överhuvudtaget. Både i fred och krig så att säga, som det rena samvetet är. Och vilket ständigt bönämne detta är i en ond värld för oss allihopa. Det är inte någon din teknik som rengör samvetet, utan det är ju alltid detta att du på nytt får återvända till Herren. Hjälp mig att hålla samvetet rent så att jag kan lyssna till förmaning, så att jag kan finna sakfrågan, så att jag kan ta emot korrektion. Ja.
Så behöver vi få hjälp av dig att få definierat ett rent samvete. Betyder det alltså att när en reell anklagelse läggs emot mig så ska jag ändå inte få dåligt samvete för det? Alltså någonting jag egentligen skulle få känna och be om förlåtelse för att få ett rent samvete.
Ja, det var det här vi läste om igår, va? Att en bedrövelse efter världens sinne och en bedrövelse efter Guds sinne.
Det finns två sätt att ha ett rent samvete då. Ett genom att inte ta åt sig felaktigt, två genom att erkänna det ofel.
Ja. Ja, därför att jag vill väl uttrycka det så här att om jag i kraft av Jesu försoning har ett rent samvete, så har jag lättare för att ta emot förmaning, jag har lättare för att se mina egna fel, jag har lättare för att be om förlåtelse och jag har lättare för att också söka Guds hjälp till förändring. Det anklagade samvetet utlöser ju bara döda gärningar. Har jag svarat på din fråga?
Ja, det har du nog.
Jag känner en person som just nu står i en ganska komplicerad konflikt. Och som varje gång jag möter honom säger att det här med samvetet är fantastiskt. För den här situationen är så krånglig så att mänskligt att döma så skulle det inte gå att hitta någon väg igenom det här. Men jag ropar till Gud dag och natt om samvetets renhet och vi håller på att komma igen. Förlåt?
Jag förstår inte riktigt ännu ändå, men det är ju samma konstigt. Jag tänkte det här att medan jag sitter i konflikten och människan då säger någonting, ja men när du gjorde sådär dig för det här tillfället.
Mm.
Och under tiden där människan säger det så kan jag få alltså ett dåligt samvete som är berättigat. Därför jag känner att anklagelsen stämmer in. Sen kan jag få ett rent samvete igen genom att jag ber den människan om förlåt och säger Gud förlåt.
Ja visst.
Under en konflikt kommer gång på gång liksom det att ske att mitt samvete kan.
Ja, men
jag behandlar det.
Du tar inte emot anklagelsen som om det var en slutlig dom över ditt liv. Som om den gällde din person. Som om den gällde för all framtid. Utan du kan ångra att du gjorde fel i den enskilda situationen. Men ändå bevara, så ska vi säga, samvetets renhet på den punkten att du fortfarande upplever dig själv som en respektabel människa.
Jag älskar dig, men jag älskar inte det du har gjort.
Ja, det kan vi säga till varandra.
Ja.
Men att kunna säga det till sig själv också. Så att säga. Att jag finner att jag gjorde fel i en konkret situation är inte ens i min egen inre bokföring liktydigt med att jag är en usel människa. Eftersom jag i själva verket är benådad och är gjord rättfärdig. Och det gör det lättare för mig att erkänna de fel jag har gjort. Det är ju det som är målet. Samvetets renhet är inte något andligt knep för att liksom vägra att kännas vid sina dumheter. Naturligtvis inte. Utan jag vill hela tiden hålla fram att detta är en Guds väg för att vi ska orka se också de brister som vidlåder vår personlighet. Det som kanske behöver ändras, situationer vi behöver be om förlåtelse för. Eller kanske ovanor eller vanor som vi också behöver på ett mer långsiktigt sätt be om hjälp för.
Mm.
Det kan vi ändå göra utifrån det rena samvetets position och inte utifrån den kroniska anklagelsen. Nu ser somliga så skrynkliga ut i facet här, så nu är det något fel, är det något konstigt med det? För det är så här, va, att när vårt samvete blir kroniskt anklagat på det där tandverksviset, va, då berövas vi allt mod. Och när modet går av oss, då kommer vi heller inte att kunna sköta konflikten. Vi kommer inte ens att kunna kännas vid våra egna, vår egen delaktighet i det som skedde. Utan ett rent samvete på ett sunt vis är en stor grundförutsättning för att vi ska kunna gå in i den prestigelöshet som fordras för att vi ska kunna hantera konflikten på rätt sätt. För när samvetet blir så anklagat så det kokar över, va, då ska det kraft till att vara prestigelös. Det orkar man inte. Ja.
Problemet är att komma dit hän i den konkreta situationen när känslor och stämningar är så tryckta då.
Ja, ibland är det svårt.
Och ibland så går det nästan några dagar, tycker jag, kanske ibland innan man kommer igenom.
Ja, och jag visst gör det. Det här är ju inte lätta saker, men det vi kan syssla med nu är ju liksom bara att staka ut farleden. Att lära sig att navigera i den får man ju ändå göra sedan när allt eftersom livet går. Ska vi ta och läsa en text i Matteus 18 kapitel? 21 till 22 versen. Matteus 18, 21 och 22.
Petrus fram till Jesus och sa: Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger. Jesus svarar: jag säger det, inte 7 gånger, utan 77 gånger.
Ja, det har ju blivit en viss devalvering. Det gamla har vi ju 490. Men för allt i världen. 77 och 490 är ju lika omöjligt egentligen. Vad menar Jesus?
Menar att vi ska släppa bokföringen?
Ja. Hur gör man det då? Glömskans hav, fiske förbjudet. Mm.
Förlåta fullkomligt.
Ja. Hur gör man då?
Kan man inte mänskligt, utan det kan man bara med Guds hjälp.
Ja, precis. Jag låg och lyssnade på radio när jag var sjuk här om veckan. Och då var det ett livsvägledningsprogram som handlade om förlåtelse. Där en terapeut talade om, så att säga, förlåtelsen ifrån terapeutisk synvinkel. Och talade om hur sällsynt det är att man kan hjälpa en människa fram till fullgod förlåtelse. Och alla de många svårigheter och hinder som den inbördes förlåtelsen var bekyttrade med. Och det beror ju på att den verkliga förlåtelsen är alltid ett mirakel. Liksom det rena samvetet förstås. För jag tror Jesus medvetet ställer fram 490 gånger här för att tala om för oss hur omöjligt det är för oss. Men hur möjligt det är för Gud. Det här är inte lag utan evangelium. Det finns så fantastiska resurser så att de räcker till 490 förlåtelser. Det är inte så att det finns ett skyhögt krav som kräver 490 förlåtelser. Det är erbjudande. Nej.
I alla fall en bra vers tycker jag, för att jag brukar tänka på den när det gäller Guds förhållande till mig. Att om man tänker sig att jag ska förlåta 490 gånger, så måste han vara väldigt generös själv.
Ja.
Så jag kan alltså räkna med förlåtelse den här gången. Något i den stället.
Ja. Ja, det är fint. Hur går nu det här till? Jag vågar påstå så här att det är nästan den vanligaste situationen man har i själavården. Så är det att hjälpa människor till förlåtelse. I aktuella konflikter och i gamla konflikter. Inte minst det här att hjälpa människor att förlåta oförrätter som ligger 20, 30, 40 år bakåt i tiden och som har förpestat årtionde efter årtionde och som fortfarande gör tillvaron outhärdlig. Att hjälpa dem att förlåta och komma ut i frihet. Det är något av det tacksammaste och på ett vis också något av det enklaste. Och det är en situation där man verkligen upplever vilket försteg man har framför all psykoterapi. När man ser Guds kraft i funktion till förlåtelse och rening så blir man lika lycklig varje gång. Men hur hjälper man en människa till detta?
Genom att man hjälper dem bli av med bitterheten.
Ja. Hur?
Jag känner. Du skriver dem i
det. Ja. Det var läxan, det ja. Ja.
Jag prövar på det på mig själv.
Ja. Har vi några exempel i Bibeln? Eller någon text?
David
är ju mästaren på det här. Han måste ju haft ett enormt temperament, den killen. För han kunde ju alltid konsten att tala ut med Gud tydligen så att det blir rent. Och han sa ju inför Gud alltid som han kände. Och det är grundvalen. Vi får ta några texter i Nya Testamentet. Texter som man också har stor användning för när man sitter med en bitter person för att hjälpa honom till frigörelse. Och vi börjar i Romarbrevet 12. Romarbrevet 12 och 14-21.
Välsigna den som förföljer er, välsigna den och förbanna den inte. Gläd er med den som gläder sig och gråt med den som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med den som är ringa. Var inte självkloka, löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt att komma an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
När vi nu läser den där 21 versen, så anar vi genast återigen den här dimensionen av övervinnarskap som vi pratade om i förmiddags. Ibland kan man övervinna det onda genom att låta det onda skenbarligen segra. Men mitt i allt sammans finns det en annan dimension. Hämnas inte er själva, mina älskade, utan lämna rum för vredesdom. Och det betyder alltså, när man själv upplever det som man har blivit kränkt och orättfärdigt och orättvist behandlad, så ska man inte försöka att på egen hand skipa rättvisa och ge tillbaka. Utan man får ta alla sina känslor av hat och bitterhet, vrede och förtrytelse, förnedring och bedrövelse och gå till Gud. Och så får man be honom skipa rättvisa. Och be honom att han renar en från allt eländet. Därför det som gör att vi så ofta sparar på alla de här negativa känslorna är vår uppfattning om att det här var inte rättvist. Och då antyder Paulus här för oss att ja, Gud skipar ingen rättvisa förrän vi lämnar in ärendet till domstolen. Och låter oss själva rengöras från vår egen delaktighet i konflikten, det vill säga vår egen vred. Och för att man ska få den reningen så ska man alltså gå till Gud och säga som det är. Inte huttla med sina känslor. Blir man rasande så ska man inte gå till Gud och säga att ja, jag blev lite ledsen på Johansson. Men då får man hjälp som om man blev lite ledsen, och det räcker inte. Utan om man går till Gud och säger jag skulle kunna krossa skallen på honom, då får man hjälp för den sortens känslor. Och Gud blir ju inte överraskad, han vet ju allt samma redan förut. Och det är väldigt skönt. Och där tycker jag ju personligen, när man sitter i själavård, att 137 salmen är oskattbar. Till att visa just detta, att Gud uppskattar att man säger hur man känner det. Även om de känslor man har inte är så där förfärligt rumsren och absolut inte skulle platsa i paradiset. Är det någon som läser 137 psalm?
I Babels floder, där satt jag och grät när vi tänkte på Sion. I pinträden som här var hängde vi upp våra harpor. Så de som höll oss fångna bad oss där att sjunga. Våra plågande bad oss att vara glada. Sjung på oss en av Sions sånger. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Nej, om jag glömmer dig, Jerusalem, så må min högra hand glömma sin tjänst. Min tunga var fastnad i min gård, om jag upphör att tänka på dig. Om jag inte låter Jerusalem vara min allra högsta glädje. Tänk Herre på Jerusalems stad och straffa Edoms och barn, den som ropade. Riv ner det ända till grunden. Dotter Babel, du ökte dig i din stad. Se dig den som får vedergälla dig allt vad du har gjort oss. Se dig den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan.
Ganska länge förundrade jag mig över att sånt här stod i Bibeln. Men som ett dokument på att man kan säga till Gud hur man känner det. Inte minst i situationer då ens känslor är på villovägar. Så är ju denna psalmen ett djupligt dokument. Därför att de som ber denna bön, de fick aldrig chansen att krossa Babel, späda barn åt klippan. Men jag tror att de fick lättare att leva i Babel. Så att de hade fått säga till Gud hur de kände det. Och det jag vill åt i det här sammanhanget och vill uppmuntra, det är det som vi skulle kunna kalla för känslomässig ärlighet. Spara gärna på det uttrycket. Känslomässig ärlighet. Jag kommer ihåg en människa som jag hade samtal med som ska vi säga, i sin kristna iver att förlåta utan insikt om att förlåtelsen måste ha en övernaturlig karaktär. Så hade denna människa liksom istället trollat med sina känslor. Förbjudit sig själv all sorts vrede. Och gjort om vreden till ledsenhet och gjort om ledsenheten till besvikelse och gjort om besvikelsen till modlöshet och modlösheten till jag vet inte vad. Tills allt sammans var en enda outredbar härva av konstiga känslor. Och vi hade mycket jobb tillsammans som ni förstår. Tills denna människa en dag själv väldigt insiktsfullt säger: idag ser jag att mitt egentliga problem är känslomässig oärlighet. Och det var väldigt fint uttryckt. Det är för det så lätt gjort om vi uppfattar förlåtelsen som ett krav. Den inbördes förlåtelsen. Att vi börjar att manipulera våra känslor. Vi förbjuder oss vreden. Vi tror att vi kan inte komma till Gud när vi vredgas på vår nästa. Fast en Gud önskar att vi just då ska vara extra angelägna om att komma till honom och säga precis som det är. För att han ska kunna göra någonting åt så. Ty förlåtelsen är alltid en akt av kärlek. Och till den behöver vi ett tillskott av kärlek från Gud. Att förlåta sin nästa är alltid en akt av kärlek. Och vi behöver alltid ett tillskott av kärlek från Gud. När det gäller gamla besvikelser och gammal bitterhet, så tycker jag att det är väldigt praktiskt och enkelt att gå tillväga ungefär på följande sätt. Först ber man den heliga ande om ledning och hjälp. Sen vi alltså har talat igenom problemet och kommit överens om vad förlåtelse är. Nämligen att man talar om för Herren osminkat vad man känner. Och ber om hjälp. Befrielse. Sen ber man den heliga ande om vägledning. Så att anden påminner om situationer och känslor. Och kanske aktualiserar olika saker i ens liv. Så att man kan bära fram det inför det här. Och sen sitter man tyst och väntar. Det dröjer inte länge för minnena poppar upp. Och allt eftersom den ena situationen efter den andra blir aktuell för en så talar man ut med Herren. Gud, du minns det var den gången som Johan som förtalade mig på jobbet. Och chefen hälsade inte på mig på 3 månader. Och du minns, Herre, vad jag tänkte om Johan som de 3 månaderna. Jag skulle vilja hälla cyankalium i kaffekoppen på honom. Du vet vad jag låg och tänkte de sömnlösa nätterna. Nu ber jag dig Gud att du förlåter Johansson för det han gjorde. Och så ber jag att du förlåter mig allt vad jag tänkte och ville göra. Och jag ber att du befriar mig från min vrede, mitt hat, min bitterhet. Och att du ger mig kärlek nog att kunna förlåta honom. Tyst en stund. Du minns Gud den gången då brorsan satte eld på uthuset och skyllde på mig. Och pappa drog in veckopengen i 2 år. Och alla trodde att det var jag som hade gjort det. Och när jag försökte försvara mig så sa de bara att du ska du alltid tjata. Du minns vad jag tänkte om brorsan en gång. Och om pappa. Och mamma som vägrade att höra på när jag ville förklara hur det hela hade gått till. Hur de bara snoppade av mig. Hur jag kände mig utanför. Hur jag hatade allt och alla. Och du vet, jag har inte kunnat med min bror sedan dess. Vi pratar aldrig med varandra. Jag ber dig Gud att du hjälper. Lös mig från mitt hat och min vred. Förlåt alla inblandade. Mig. Ge mig kärlek så att jag kan förlåta. Ge mig kärlek så jag kan ta kontakt med min bror. Gör det möjligt för oss att få ett upprättat förhållande igen. Och så kommer minne efter minne. Man kan bli ganska förundrad över hur mycket människor kan spara. Det längsta jag hört var en person som bad oavbrutet i 2 timmar och 1/4. Och som efteråt naturligtvis blir hela till både kropp och själ. Hade en partiell invaliditet som alltid försvann. Jag kan inte säga vad det var, men det spelar ingen roll.
Även detta handlar väl om en del av detta som du pratade om tidigare, ett rent samvete.
Ja.
Det ingår i det.
Ja, men här handlar det ju alltså om att egentligen frigöra sig från en faktisk skuld som man kanske har grävt ner så omsorgsfullt att man inte känner mycket av den, annat än att den pyser ut i springorna som en allmän ångest och en allmän depression många gånger.
Och hindrar samvetet att till exempel ta emot tilltal från Gud.
Ja. Och ja, det blir ju en frigörelse i människans hela ande. Det gör det ju bara. Det är viktigt när man också instruerar en person inför den här sortens bön. Att man säger till dem, du ska tala med Gud som du uppfattade saken. Inte som du tror att Gud uppfattade saken. Därför många blir så vansinnigt hämmade av att de tänker det att ja, jag tyckte ju för min del att chefen hade fel. Men Gud kanske tyckte att det var jag som hade fel. Och då får man säga till vederbörande, bekymra dig inte om det. Det ordnar Gud på den yttersta dagen om det inte ordnat dessförinnan. Därför att det du ska bli av med är ditt hat. Det du ska bli av med är dina känslor. Det är svavelsyran som du har gått och burit på i alla år. Och den ska du tala med Gud om. Även om den är gripen i luften. Även om du har fel i sak, så är det dina känslor du måste bekänna. Och det du uppfattar vara bakgrunden till de känslorna. Du kan ha fel så det skriker i dig, men om du ändå är arg så måste du lägga fram din vrede inför Gud. I förtröstan på att han låter inte lura sig om du har fel. Utan säg du frimodigt som du tycker. Gud vet lika väl som både du och jag att det här är en partsinlaga. Vår utgångspunkt var alltså denna, att vi skulle tänka oss igenom hur man sköter en konflikt. Och nu har vi alltså snuddat lite grann vid detta att vara prestigefri, ett stort bönämne. Att ens samvete ska hållas rent på ett sunt sätt, ett stort bönämne. Att man får frigöras ifrån alla sorters destruktiva känslor och upplevelser så att man hela tiden kan leva i försonlighet med sin omgivning, ett stort bönämne. Så ska vi snappa tag i det som du sa i början. Nämligen konsten att sköta en konflikt med munnen stängd. Det är en intressant specialvariant. Den anses också av någon anledning för att vara mer kristen än andra former av konfliktlösning. Och det träffar man ju ofta människor som kanske vuxit upp i hägnet av en förälder som skötte konflikter på det sättet. Så fort det gick mamma något emot så teg hon en vecka. Och luften blev så den till sist inte kunde skäras med motorsågen. Det jag är ute efter, det är detta att det här tigandet är ju ett sätt att få in anklagelse i människornas samveten som är nästan effektivare än något annat.
Det är så mer aggressivt än när man skäller.
Ja, det gör jag också. Det är mer destruktivt i vilket fall. Ja. Och utifrån den här positionen skulle jag vilja säga så här att det finns något alldeles extra förträffligt om man så att säga i en konflikt kan ge sin motpart ett rent samvete. Det är en underbar seger om man i en konflikt kan ge sin motpart ett rent samvete. För man löser då motparten ifrån tvånget att agera utifrån självförsvar och prestige. Och det kan då vara en hjälp till den andra att börja se problemet sakligt och inte personligt. Och jag har funderat och funderat väldigt mycket över vad det är som gör ett gott äktenskap gott. Nu vet, ibland så säger folk att ja, de är så lika och det är därför de är så lyckliga. Ibland säger folk att ja, de är så olika så de kompletterar varandra och det är därför de är så lyckliga. Jag tror det ligger på en annan bas. Jag vågar inte säga att det är så här, men jag tror att en av de viktigaste förutsättningarna är att båda parter far varsamt fram med den andres samvete.
Men jag relaterar det man säger. Så fattar jag vad jag har. Jag relaterar. Alltså, det finns en annan som jag tycker att det är sådana att du har gjort det svårt. Så här är det vi har.
Jag förstår inte hur du menar riktigt.
Jag beskriver mer alltså hur jag uppfattar en sak än jag tar om hur jag tycker den andra, hur så eller hur den jag tycker den är. Va? Utan jag beskriver min upplevelse av.
Ja.
Vilket ju inte säger någonting om egentligen den andra personen då, utan bara hur jag har det.
Ja. Ja. Det är ett viktigt steg.
Måste den andra personen ha ett rent samvete, annars har den andra personen sin lov.
Ja.
Kanske, men inte måste. Mm.
Nu är det så här att om jag ska ge en person i min närhet dåligt samvete, ett anklagat samvete, så finns det en väg som är överlägsen alla andra vägar, och det är att jag odlar lite självömkan inom mig själv. Den är pålitlig, den är jättebra, den funkar alltid. Tyck synd om dig själv och alla i din omgivning för dåligt samvete. Ibland kan man inte ens säga varför, man bara får det. Nej, det vet jag. Men det kommer dessutöver. Va? Det är sant precis det du säger också. Men jag för det hela lite vidare. Det står ju i Höga visan att man ska vara uppmärksam med de små rävarna i vingården. De stora elefanterna tycks inte på långa vägar är så farliga som de små rävarna. Och en av de minsta och lömskaste rävarna är självömkan. Den är så ljuvlig, den tröstar så bra på kort sikt och den ställer till så oändligt mycket trassel på lång sikt. Och återigen är vi i den situationen att det här är ingenting vi rår på i oss själva. Utan det är någonting vi åter och åter söker Guds hjälp för. Och när man alltså befinner sig i en relation som på något sätt är spänd eller ansträngd, är det extra viktigt att man får noga låta Gud ta hand om all självömkan. Hur synd det än är om en, så att säga. För det första därför att om jag tillåter självömkan inom mig själv, så gröper jag ur mina möjligheter att ta emot hjälp från Gud. Och för det andra kommer min motpart, om jag nu får använda det uttryckt, alltid att känna av min självömkan, känna en anklagelse av detta, få ett anklagat samvete, och så blir, så att säga, kommunikationen oss emellan allt mer och mer ansträngd.
Jag har sagt vid något tillfälle att vi ska bygga ett stängsel runt självmedömkans grop.
Det kan det naturligtvis. Ja.
Vad består det stängslet i konkret? Så att man inte halkar ner i det igen.
Ja, det är uppmärksamhet helt enkelt. Medvetandet om att självömkan som känns så behagligt är destruktivt för alla parter. Även för en själv. Jag ska Men alltså i ett äktenskap, även i ett som inte är i konflikt, som en konfliktförebyggande åtgärd så att säga, att man får vara uppmärksam på och söka Guds hjälp emot självömkan. Det här är inget perfektionismens budskap. Du får inte lov att känna självömkan. Vi halkar ju dit ofta. Men att man ska upp i gropen lika fort som man ramlar ner. Att mantalsskriva sig i självömkans grop är livsfarligt. Både för ens gudsrelation och för ens relation med omgivningen och ytterst också för en själv.
Är det viktigt att utreda grunderna för självömkan?
Ja, ibland är det det. Inte minst om det är så att man att det här är en uppenbar svaghet i en människas liv. Det är allmänmänskligt att vi grips av självömkan i situationer som går oss emot, i situationer som är en börda för oss. Men sen så finner man ju ofta att, vad ska vi säga, självömkans draget går i arv. Och om man alltså har vuxit upp tillsammans med en förälder som kanske själv burit på mycket självömkan, så är det någonting som ger dåligt samvete till barnen. Man går ut i livet med ett dåligt samvete för allt och för alla och för ingenting och för allting. Och man vet inte varför man har dåligt samvete, men dåligt samvete har man alltid. Det är grundförutsättningen för allt som händer. Och då kanske man får börja att se detta i ljuset av en föräldrarrelation. Och då får man börja söka Herrens hjälp till en rening av samvetet, ens eget samvete, i förhållande till den föräldern. En förlåtelseprocess gentemot den föräldern för att, så att säga, han eller hon tillät självömkan att regera, så att säga, barndomshemmet. Och att man själv får liksom finna vägar ut ur den självömkan som så att säga sprungit fram i ens eget liv ur det kroniskt anklagade samvetet. Så på så vis har man ibland anledning att så att säga finna rötterna bakåt för att kunna bedja, så att säga, för problemets hela utsträckning. Och sedan är det ändå en vad ska jag säga, nyorienteringsprocess i ens liv. Att leva utan det dåliga samvetet. Det kan nästan kännas ibland som att bli av med som en eremitkräfta som blir av med ett skal. För även om det dåliga samvetet är destruktivt, så är det i alla fall något. En människa som så att säga haft ett kroniskt anklagat samvete för allt och alla kan känna sig berövad sitt viktigaste personlighetsdrag när samvetet blir rent. och kan bli så till den grad en främling för sig själv att det är så att säga en nyorientering i tillvaron att leva med det rena samvetet.
Det blir liksom en kris.
Ja, på ett vis. Det blir en, jag brukar inte kalla det kris, utan en upptäcktsfärd. Du måste upptäcka vem du själv är, för det här dåliga samvetet var inte du.
Men det kan kännas som en kris.
Ja.
Det känns som att man har tappat befästet.
Ja, det kan det göra.
Att man är huvudlös.
Ja.
Det var en kvinna som sa att jag vill inte bli frisk för att ta mina piller.
Ja. Vakna här Johansson, ni ska ta sömnmedel. Ja. Ja, vi kanske har fått någorlunda prata igenom de här tingen. Ska vi be en stund?
Jo, jag ville fråga, vi pratade om detta några stycken, om det är, ska en förebygg Gud om förlåtelse, ska en gå till människa, även om den människan inte liksom vet vad det är jag känner mot den människan.
Det är bra att du tar upp, för det är viktigt. Vid all form av ensidig förlåtelse uppkommer sedan frågan, hur ska jag nu relatera denna nya situation som uppkommer i mitt liv till den person det gäller. Och då är det som regel, tror jag, fel att gå till en person som man har varit sur på, men den personen hade ingen aning om att man var sur. Det bara stökar till det. Att man kommer och kramar om honom och säger, nu har jag förlåtit dig. Ja, hej du, har du förlåtit mig? Har du varit arg på mig? Ja, jag har gått omkring och varit sur de sista 25 åren. Så det där du sa på Johanssons födelsedagskalas. Ja, så jag har ingen aning om att jag har sagt. Ja, så har du varit arg i 25 år? Hjälp, vad ska vi göra åt det? Det ställer bara till en massa trassel. Å andra sidan är det så att om konflikten har varit medveten för båda parter, så kan det vara väldigt bra att man söker upp vederbörande och får tala ut. Och här finns nu ett bibelord som vi ska titta på som är mycket viktigt i det här sammanhanget och som jag har sett i funktion många gånger. Det står i Johannes 20 kapitel och 23 vers. Någon läst.
Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Men om ni binder någon i hans synder så är han bunden.
Ja. Alltså vi antar att Svensson har tryckt till dig och du går omkring och är sur på Svensson. Men en vacker dag med Herrens hjälp förlåter du honom. Jesus säger, då händer det någonting i Svenssons liv. Fast han inte var närvarande, fast han inte hörde på, fast han inte hade en aning om vad som skedde. Andligt sett händer någonting i hans liv när du förlåter. Och det här, det har jag sett i funktion. Åtskilliga gånger. Jag kommer särskilt ihåg en människa som hade fruktansvärt mycket konflikter och bitterheter mot en närstående. Och som fick tömt ur sig allt sammans inför Herren. Dagen efter ringer denna närstående person, och de hade ju alltså varit som hund och katt och inte kunnat tala med varandra. Dagen efter ringer denna person och är så trevlig i telefon och de har så roligt och de får verkligen prata ut. Och det var ingen match att göra det. Därför att det var någonting som hade släppt, inte bara hos den ena utan hos bägge. Det här ser man gång på. Och det kan man behöva ibland få tala om för människor. Så att man inte från början liksom tänker att jag pratar med honom är ju alldeles hopplös. Det har jag försökt så många gånger och det tjänar ingenting. Jo, men nu är situationen en annan. Pröva ändå om du inte kan ta den kontakt. Å andra sidan måste man också vända på det. Det finns ibland situationer där människor inte vågar förlåta en person som har skadat dem av rädsla för att, ja, men då måste jag ju umgås med honom igen. Låt oss ta ett enkelt exempel. Du får en 15-årig flicka till själavård. Och hon har det jätterisigt och det tar lite tid innan du får veta vad det egentligen är som skon klämmer någonstans. Och det är detta att hennes far begår incest med henne med jämna mellanrum. Och hon har flyttat hemifrån och hon är bitter och förvirrad och känner sig allmänt förnedrad och deprimerad. Ja, hon mår naturligtvis jättebra av att förlåta sin pappa, inte sant? Men för den skull är det ju inte givet att hon ska flytta hem till honom igen, för då kanske hela cirkusen börjar på nytt. Och till henne får man säga att din förlåtelse av pappa innebär bara att du lämnar alla dina negativa känslor, alla dina anklagelser, all den bitterhet som fräter upp dig inifrån, den lämnar du till Gud. Den innebär ingen förpliktelse att du ger honom tillfälle att göra om det här en gång till. Så alltså vad förlåtelsen i sig ska resultera i är ofta en sak som man får pröva och söka Herrens ledning över.
Men det här, om det är en människa som avlider, då kommer vi in på det här på det sättet som att vi säger till Gud att du vet hur jag upplevde den och den människan och vad den gjorde mig.
Ja.
Alltså det kan ju inte gå tillbaka till, liksom, till den personen, men...
Nej, men den ensidiga förlåtelsen kan fungera ändå. Mm. Sen finns det en annan variant som också faller mig nu i minnet. Och det är, den är vanlig i kristna kretsar och det är ett missbruk av förlåtelsebegreppet. Det är ibland när man befinner sig i en sakkonflikt med någon, så händer det i kristna kretsar att denne någon söker upp en och ber om förlåtelse utan att på något sätt mena någonting med det. Utan det är liksom bara ett sätt att ta gadden ur den. Nu när du har förlåtit mig så kan du inte bråka med mig längre. Har ni varit med om det någon gång? Man ber om förlåtelse för så ska det vara. Och när då den förlåtelsen så att säga är uttalad, så är man på något sätt bunden också till att inte längre kunna påtala några sakfrågor.
Alltså taktik bortom.
Ja, visst. Och då har jag lärt mig att hantera den situationen på följande sätt. Jag klappar om denne broder eller syster som kommer och så säger jag: exakt, kära vän, vad ber du om förlåtelse för? Det är mycket bra. För det är en kristens specialitet att be om förlåtelse utan att veta vad man ber om förlåtelse för, bara därför att det tar gadden ur motparten.
Och
därför
är det
väl
att man inte bara älskar dem?
Ja.
Man kan inte be om förlåtelse i sakfrågan, men man kan be om förlåtelse för att man inte älskar dem.
Ja, det kan man göra om det är sant. Men det jag talar om nu, det är alltså sådana situationer där förlåtelsebegreppet ingår i ett sorts taktikspel. Ett falskt spel där det absolut inte finns någon ånger eller någon botfärdighet eller någon form av omvändelse, utan det är bara ett sätt att tysta ner motparten. Och som sagt, då har jag funnit det vara utmärkt att fråga: exakt vad ber du om förlåtelse för?
Får du något svar då?
Nej, då får man inget svar. Utan då finner man plötsligt att det var inte så mycket menat med det här förlåtelsetalet som det lät ifrån början. Nu kanske vi kan veta.
Ja, jag skulle bara fråga, du sa för en stund sedan varför vissa äktenskap är så lyckliga. För det är de ju. Båda parter får varsam fram vad det med varandras samvete.
Ja. Om du ger din hustru rent samvete och hon ger dig rent samvete, kan ni alltid mötas utan skuld och skam. Ni kan alltid göra upp era mellanhavanden. Inget blockerar kärlekens flöde som ett anklagat samvete. Ingenting. Jag tror ingen gåva är så dyrbar äkta makar emellan som att man ger varandra rent samvete.
Det är ju andra relationer.
Ja, det gör det. Det gör det, visst.
Lika dyrbart som det inte är tänkt.
Ja. Men i äktenskapet kan man ju inte smita från konsekvenserna av sina handlingar så som vi kan i andra relationer. Men man tror i alla fall. Ska vi, innan vi ber tillsammans så tycker jag vi ska läsa Romarbrevet 15 och 5 också. Femte och sjätte versen. Vem läser?
Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.
Ja, det är väl härligt. Enighet åstadkommes av uthållighetens och tröstens Gud. Kom inte att säga att inte Bibeln är realistisk.